Podplay.
Ja, hejsan svejsan, välkomna till podden Off Limit med undertecknad Hans Wiklund och Jonas Nilsson, min parhäst, min moaché. Eller så, jag som är din.
Sa du parhäst eller?
Parhäst.
Inte porrhäst.
Parhäst är ju en gammal klassiker. Då har man två gubbar, en som står upp och så en som har ansiktet i rumpan på den andra och så klär man in sig i en hästdräkt. Det är det vi brukar göra, fast i intellektuell mening så att säga. Och
stort tack till ATG som sponsrar oss även den här veckan. Ja. Jag pullade hårt i vinnarhålet, Hans. Jag ska berätta att jag har en bra nyhet och en dålig nyhet.
Börja med den dåliga.
Nej, det är samma nyhet nämligen. Den bra nyheten och den dåliga nyheten är densamma. Ja. Vi är här nu. Det här är podden Off Limits och om en liten stund ska vi avslöja det nya namnet på Off Limits. Och ja, vi ska också konfrontera, inte Säpo varför de bytte till en kvinnlig chef just när det ska vara en kvinnlig statsminister snart i form av Magdalena Andersson. Mm. Vi var märkligt sammanträffande. Ja, men vi måste ha en kvinnlig chef och se plötsligt så fotar Säpo och Claes Friberg och sätter in en dam på posten. Ja, är det inte omvänd genusfiering?
Ja, men vi har också en kvinnlig chef här, Lindskov till exempel.
Ja, det är bra.
Men det här är ingen skämt nu, utan vi kommer och delge er det nya poddnamnet någonstans mitt eller i slutet på podden, så att det är på riktigt nu. Nu har vi ett nytt namn och vi är ganska nöjda med det. Inte supernöjda, men vi får ju mer betalt.
Exakt. Det är lite grann som att vara ordförande för AIK Hockey. Vad man än gör så får man kritik av folk som vet bättre. Vilket namn vi än har valt nu, Hans, via våra glada lyssnare och våra flashbacktrådar och allting, så kommer vi få kritik. Var bara beredd på det. Snart smäller det i den här lilla korsen på Karelska näset 44 och så rullar tanksen, det vill säga
Jonas, du ser hur rädd jag är. Jag skakar. Eller, hur som helst, vi har ett jäkla innehåll idag. Det ska vi prata om Afghanistan. Jonas har de senaste rönen. Nu har ju amerikanerna precis lämnat det sista flygmaskinen, flög sin kos. Nu är de helt på sin egen hand, talibanerna och det förslavade folket.
Joe Bidens kollaboratör hann inte ens landa i Washington innan vi fick reda på att det finns en ny form av IS. De heter ISK.
IS 2.0, va?
Exakt. IS Kadoshan. Och vi ska också avslöja exakt vad Kadoshan är. Ja. Det är ju inte bara en kebabrestaurang i Rosengård. Det är ju ett område också. Vi granskar den nya terrorismen. Precis. Efter det att Bidens marinkår har lämnat Afghanistan. Ja.
Och sen ska det också handla om Hitlers favoritfilmregissör. Och då är det inte Richard Hubert jag tänker på. Det är inte ens Bergman. Utan det är Leni Riefenstahl. Så jag ska berätta lite grann om hennes långa och växlingsrika liv och karriär. Det kan bli väldigt spännande faktiskt.
Är det inte Ingmar Bergman som i sin självbiografi Laterna Magica berättar att han som ung pojke var utbytesbarn till Tyskland och fick gå då på partidagarna i Nürnberg? Ja. Alltså denna hyllade kulturman anfrätt av brunt förbannat skum. Din släkting Bergman!
Precis.
Ingmar Bergman var på partidagarna i Nürnberg. Det ska du ta ansvar för. Här har vi arvssynd.
Apropå det så har vi också, jag har ju lusläst den senaste Brå-rapporten och där står det svart på vitt att om vi bara hade varit svenskar i landet och inte haft några invandrare så hade svenskar varit gravt överrepresenterade vad gäller grova brott.
Helt fantastiskt. Har du läst Brå-rapporten?
Jajamän, perm till perm.
Jag tror inte ens forskarna på Brå eller någon kvällstidningsjournalist.
Ja, nu är det dags att dra här. Nej, dra. Vi ska ju åka. Vi kör ju nu. Släng på det. Så.
Hörru du, det var väl allt, Hans. Allt ifrån Leni Riefenstahl via raggarna i Arvika som åkte dit för snuten den här veckan och diverse aktualiteter. Ja. Har jag glömt något, Hans? Förutom att äta min omega 3-olja. Jag äter ju fiskleverolja så jag kan ha något att skylla på.
Jag äter ju resinolja själv så att jag vet inte. Det har en helt annan effekt på det där. Jag går undan så att säga.
Exakt. Vi kommer också droppa ett riktigt osmakligt skämt någon gång under podden. Kan du hitta det skämtet så vinner du... Vad är det man vinner? En t-shirt har vi, va? Vi har fått tillbaka merchen nu. Vi har ju toppluvor och skit med Off Limits på. Mm-hmm. Och de ska vi iväg nu för nu byter vi namn. Vi kan inte ha kvar dem.
Nej, det är ju bara slänga.
Exakt. Välkommen till podden Off Limits som idag byter namn. Namnet drar vi om en stund faktiskt och allt är som förr egentligen. Jonas Nilsson, Hans Wiklund, hör oss varje vecka. System, ingenting om livet och dess många problem. Inte det minsta samhällstillvänt, bara en sak jag länge har känt. Nu! Känn dig lite happy, skratta på prång. Det här är din chans att vara ung. Ja, välkommen till Låtsas glädjepodden och ditt nattvardsvin en gång i veckan. Det är våran podd. I studion producenten Ingmar Bergmans, Oliver Bergman, Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Då säger jag som på olympiaden. Nu kör vi! Ja, vi stävar väl ut i bukten det här gamla sjörövarfartyget Off Limits. Och i rånocken och i stormasten där hänger de unga vackra sjömännen från Portsmouths hamn. Och strax där under står styrman Bosse Hansson och kikar upp. Ser man något? Ser man bälja spelet på pojkvasken? Det kanske man gör faktiskt.
Ja.
Vi är som ett fartyg som ska stäva ut på ett stormigt hav, Hans. Du och jag är väl, vad ska vi, är vi på kanondäck 3? Såna här sjöbussar som på det gamla regalskeppet Vasa inte ens fick gå upp på övre däck. Utan fick hållas där nere, äta någon varm kräka till middag, lite barkbröd och sen var det väl fullt slagsmål runt brännvinnet på kvällen. Vi är väl sjöbusarna på tredje däck, va?
Ja, det är.
Som sitter där och
anfrätt av skörbjugg och både tänder och fingrar börjar lossna. Ja. Dessutom, vi föddes ju under däck så att säga, och har inte sett solljuset någonsin i våra dagar.
Mm. Regalskeppet Vasa tänker jag på, men också lite mer moderna tongångar. Jag tänker på Ostindiefararen Göteborg, fartyget som lämnade kaj i Göteborg för några veckor sedan, stävade längs med den svenska kusten, väjde för bajsvattnet som danskarna släpper ut mot Österlens stränder, så att Uffe Lundell som bor där nere får en riktig kalldusch med avföring varje morgon. Han tar sitt morgondopp med sin nya unga friska kvinna. Hon är ju bara 24 år, den här tjejen.
Nej, hon är inte. Hon är 38. Hon är ju yngre än dottern där, Sanna Lundell, vilket hon ju ondgjorde sig över lite grann. Och i synnerhet som pappa hade påtalat, alltså pappa Ulf hade påtalat att Sannas man minns han var lite av en gubbjävel, det vill säga Micke Persbrandt, som väl är som vi var, han är 57. Och då är det väl ändå så att det är ganska små skillnader. Jag tycker inte vi ska bekymra oss mycket om ålder när det är. Vem är vi att förneka kärleken, Jonas?
Vilka är vi att förneka mänskligt liv, Hans?
Mm.
Vi sänder live från Kabul, de sista som blev kvar på svensklistan.
Ja, amerikanerna har ju precis lämnat nu när vi spelar in det här, så det är bara du och jag kvar här. Mm. Och vi är ju inte ens amerikaner.
Rätt snyggt sådär. Ann Linde står och orerar om den här svensklistan, och sen kom det ut på SVT Nyheter helt okritiskt. Kom det ut att nu är alla som har jobbat för Sveriges räkning i Afghanistan, de är nu utflugna och är i säkerhet på Arlanda, och nu ska de slussas in i det svenska fantastiska bidragssystemet. Mm. Välfärdskossan vacklar fram längs den svenska landsvägen. Hon är ganska utkänd. Det är många som hänger i hennes långa sega tuttar och suger mjölk.
Ja, det där är bilder som man egentligen inte ens vill föreställa sig.
Nej, men jag vill heller inte föreställa mig bilden av att vi fick ut alla som hade jobbat med oss där. Alla andra länder erkänner. Tyskarna sa, vi har 1200 personer kvar som inte han får ut. Jänkarna hade 4000 kvar, britterna hade 800 kvar. Men det var visst bara Sverige då som hade fått ut precis alla vi hade jobbat med. Säger vem? Och så står då svetsministern då innan han hoppar av mitt i en pandemi och säger, det här är en bravad. Det här är en svensk bravad det vi har utfört och fått hem alla vi har jobbat med. Jag tror inte på det. Lika lite som jag tror på att den där Mikael Skråmo som var någon slags norsk-svensk, inte bara bidragsparasit utan även en ISIS-krigare, att han dog och så hämtade någon halvdement morfar från en hyresrätt i Gävle, hämtade hem hans barn. Barnen är oskyldiga.
Det är kantboll, va, Jonas, men samtidigt du är lite konspiratorisk när du anser att Mikael Skråmo inte har dukat under för fiendekulor, utan du tror att han lever i hög välborn välmåga någonstans i sanden där nere.
Det har blivit i Sverige. Är man kritisk och vill ha en rejäl granskning?
Konspiratör!
Då har man foliehatt och via din tasken i glåpack.
Men vad är din hatt gjord då? För det sticker ju ut det där silvriga. Vad är det för någonting?
Jag åkte cabriolet hit med nytvättat hår. Det är fjun. Mikael Skråmo dog där nere. Lämnade efter sig 6 barn. Till och med han fattar väl att ISIS har torskat det här. Mina barn, vad ska de göra? Ska de bo i ett ISIS-läger och gå runt med tanter i burka och helskägg? Nej, de ska få komma hem till Sverige och nyttja svensk skolutbildning som visserligen faller i PISA men som ändå är topp 3 i Europa om vi räknar bort 10 000 nyanlända eller vad hon gjorde, Anna Ekström, utbildningsministern. Här går det undan i svängarna.
Fuskis.
Nej, men jag tror inte en sekund. Han lever kvar där nere, men det var en perfekt story. Ingen myndighet har sett honom död. Det är ISIS-kollegor som har bekräftat att han är död. Och hans morsa, hon är ju pålitlig. Hon vill ju hjälpa sina barnbarn att komma hem till Sverige. Och det förstår väl jag också. Jag vägrar tro att Mikael Skråmo är död innan jag ser hans kropp.
Jaha, okej, okay, men den
ligga på Lide Parade bredvid Charles de Gaulle i Paris 45. Ja, då får du nog jag förstår det.
Då får du nog vänta. Men jag tycker ändå att jag tycker Ann Linde ska ha credit, och jag förstår att svetsministern varit förbluffad över handlingskraften hos utrikesministern. Hon fick hem alla som hade någonting med Sverige att göra, även en del som inte hade så mycket med Sverige att göra. Då tänker jag närmast på de två personer som greps så fort de kom till Sverige. Det visade sig att det var ju dömda brottslingar. Vad hade de begått för brott då? Ja, det har man ju kanske inte gått ut med. Men låt mig gissa att det är ett ganska allvarligt brott, för du blir normalt inte utvisad. För de här blev ju faktiskt utvisade på den tiden som det var fritt och frankt att utvisa folk till Afghanistan. Även som just de här gökarnas fall, de hade aldrig varit i Afghanistan. De kom ju från norra Iran och var hasarer.
Exakt.
Så de stortrivdes ju såklart inte där, men efter avtjänat straff och sådär. Så
vi kanske ska berätta, hasarer, det är alltså en förtryckt minoritet i både Iran och i Afghanistan. Ungefär som, vita och heteronormativa män är en förtryckt minoritet i svensk reklam-tv. Det ska ju alltid pissas på Lottåke och en man som heter Robe. Och
en man som heter Jonas.
Griniga gamla gubbar från Träsken i Florida.
Absolut. Hur som helst, så, nu är det ju som så här då.
En man som heter Jonas, det är bra.
Men nu har de ju avtjänat sina straff, de har blivit utvisade, kommit tillbaka till Sverige igen. Och nu kan de ju inte utvisas. Och de har ju brutit mot det här inreseförbudet som de har. Det kommer ju bli en kaffe och kakor hos sociala myndigheter och inte en, mycket mer. Sen, så är det, sen
Kafka,
kan de ju stanna i Sverige.
En kafka och kaka. Det blir ett moment 22, Hans. Ja. Men man måste ändå någonstans, det är ju skickligt, bli utvisad från Sverige och sen lyckas lirka som bord bland de bara knappt 200 som fanns med ombord på det här.
I övrigt tomma planet.
Ja, det här välsignade planet som ledde till den västerländska demokratin och friheten. Det är ju fantastiskt. Lika lite som jag tror att när Joe Talibiden drar hem och får en inrikespolitisk riktig surdeg när amerikanska mediapubliken ser att en amerikansk armé flyr hals över huvud från några huckleförsedda rebeller försedda med den senaste amerikanska vapenteknologin. Mm. De ser sin amerikanska fina stolta armé, the Marine Corps, the US Navy, fly därifrån och avrundar allt med att spränga några bomber så att 13 marinkårssoldater och US Navy dukar under. Ja. Jobbigt för Joe Biden, och i samma ögonblick säger han: det här ska inte ha gjort ostraffat, vi kommer jaga efter er. Ja. Det är kaxigt att säga att man ska jaga efter någon när man flyr i vild panik i en reträtt.
Ja, precis.
Och sen hämnades man ju. Man släppte ju några drönarbomber, och sen har här likadant, det är skrom också. Amerikanerna hävdar att det var två strateger inom ISK, den här nya
ISIS,
IS Khorasan. Khorasan är väl någon del av Uzbekistan, men det är historiskt islamistiskt område som sträcker sig över Iran, bla, bla, bla.
Ska vi kalla det något av de här skitländerna som slutar på stan?
Där har du en Hans. Nej, men, och då säger de, vi lyckades plocka de två viktigaste strategerna för det här nya IS-kan i våra drönarattacker. Ge mig bevis för det. Vems uppgifter? Det är klart att ni som har jagat dem säger att ni har lyckats med det. Jag har inte ett namn. Nej. Jag har ingen bekräftelse från någon. Förekommer däremot uppgifter i BBC att det är helt oskyldiga afghanska bönder som har drabbats av den här drönarattacken.
Ja, det verkar inte otroligt.
Jag vet inte. Jag vet knappt vilket kön jag har när jag går in på badhuset på Eriksdalsbadet längre. Och jag vet inte heller, vem ska jag tro på? Vem ska jag tro på när allt är så här? Citat, Thomas baseballträtt de leva. Googla på den.
Baseballträtt?
Nej, men jag någonstans, en nyhet blir bara en nyhet. Den blir helt okritiskt granskad. Ja. Jänkarna håller en presskonferens om att de har dödat två av sina största fiender. Säger vem?
Ja.
Says fucking who? Ja. För att citera Bobby Sands, IRA.
Nej, du kan inte dra på honom mitt i det här. Det går ju faktiskt inte, Jonas.
Han sa ju vid rättegången när britterna...
Vänta, var det han som smetade in hela sin cell med sin avföring?
Ja, han är framförallt IRA-terrorist. Ja, men kollaboratör.
Jo, men tänk att han ändå gick till historien som en person som hade tvålat in en hel cell på liksom 30 kvadratmeter med avföring.
I Mace-fängelset.
Ja. Mm.
Nej, men han sa ju says fucking who, sa han konstant under rättegången. Ja. Liksom. Says fucking who. Han gjorde som Ceausescu. Han godkände ju inte britternas domstol. Han ville ju ha en... var han dömd för krigsbrott eller vad var det? Han var
brott mot mänskligheten. Eller?
Så?
Du vet ju att du har gjort något allvarligt fel när du blir anklagad för brott mot mänskligheten, då lägger de inte fingrarna emellan. Nej. Det är ju faktiskt...
Apropå där är själva anklagelsepunkten nästan värre än... Att bara bli anklagad för det är ju en fällande dom.
Ja, det är inte helt säkert. Vi har ju haft några sådana ärenden här. Bland annat någon person, Tutsi, som befann sig i Sverige, som varit åtalad för det. Jag tror att det är ofta svårt att leda i bevis när ett brott har föregått utomlands och sådär. Så
ja, men det är svårt att leda i bevis att Mikael Skråmo är död också.
Okej, men vi säger att han...
Says fucking who!
Ja, vi ställer för inga kommentarer.
Ja,
men vi säger att vi tillägnar den här podden Mikael Skråmo och hoppas att på hans snara återbördande till fosterjorden.
Nej, kalla en spade för en spade, för att citera för detta tv-kännare.
Han är ju norrman.
Jag hoppas att han är död. Får jag vara så ärlig och säga det?
Ja, det kan du väl göra. Det gick ju ungefär som för Hitler. Har de hittat hans kvarlevor, Jonas?
Det är fint. Nej.
Nej. Nej. Says who?
Om Hitler hade varit garanterat död, då hade ju inte Viasat haft några sådana här foliehatt-dokumentärer och visat på kvällarna.
Nej.
På Viasat Hitler. Det är ju varenda kväll. Hitlers tobaksaffär, Hitlers hund, Hitlers livläkare, Hitlers hus i Panama, Hitlers flykt till Sydamerika.
Hitlers hund var faktiskt en av de bättre avsnitten. En timme om Blondie.
Exakt.
Hitlers lydiga hund som var väldigt bra på agility. Han kunde ju hoppa över plank och hämta pinnar och vara jättegosig med fyren och sådär. Men du, jag tänkte på en sak. Fyren hade ju också en filmregissör som bästa vän.
Och Leni.
Du kanske tror att det var, Richard Hubert eller att det är Spielberg. Utan det är Leni Riefenstahl, precis som du är inne på.
Ja. Hon som har produktplacerat så mycket så att hon har ju ett mycket välkänt svenskt toalettpapper döpt efter sig. Toalettpappret Leni. Ja. Extra mjuk insida, va?
Ja, fast nu finns det ju Leni ett ganska vanligt smeknamn på alltså, olika, både tyska och andra namn. Så att säga. Men...
Var inte hon som levde så förbannat? Hon levde uppe till vår tid. Hon fick en slags...
Leni Riefenstahl, hon föddes alltså i Berlin 1902. Och gick sen ur tiden 2003, så hon varit över 100 år gammal. Och det är ju ett väldigt intressant människoöde det här med Leni Riefenstahl, som då blev en sorts hovfilmregissör åt Hitler och Goebbels. Eller snarare, hon behövde inte gå genom Goebbels, för att fyren och hon kom så himla väl överens, så att de var ju väldigt goda vänner och spenderade ganska mycket tid ihop.
Blev det ligga?
Jag tror att Hitler var ju ganska sparsam med det där liggandet. Han hade ju Eva Braun där och så vidare. Men det finns ju inte heller dokumenterat. Det som är Mikael Skråm ungefär. Vi vet ju inte vad som har försiggått i sänghalmen där. Kanske de smetat in väggarna i Babelsberg med avföring. Jag vet inte riktigt. Men...
Var hon likt en Kalle Moreus? Var han asexuell Hitler? Det sägs ju att han inte hade sex med Eva Braun. Hon som namngav en av världens främsta rakapparatvarumärken sen, Braun, var ju fortfarande. Var ju hennes farfar som startade upp det.
Nej, det var inte.
Nej, det var Silvia Sommelas farfar.
Ja, det var det.
Nej, men alltså...
Men vi ska inte prata om Hitlers sexliv här. Då kommer vi ju helt snett in i den här. Utan snarare ska vi prata om Leni Riefenstahl. Du vet att jag är lite av en filmhistoriker, inte sant?
Hon är väl fortfarande en stilbildare inom... Är det ljussättning inom film? Alltså man tar bort hennes associationer och hennes... anknytningar till nazipacket.
Ja, det är i och för sig väldigt svårt, Jonas. Hon blev väldigt intimt förknippad med en, ska vi säga, lite negativ ideologi, nazismen nämligen. Ja. Så är det, och dessutom var hon god vän med Hitler sådär. Men det var ju så med Leni Riefenstahl att hon
var ju medlem i nazistpartiet.
Jo då. Hon var ju en framstående simmare som ung, och sen blev hon dansös så småningom, sökte sig till filmen och fick många goda vänner genom sig. Hon var väldigt socialt tillvänd, hon var väldigt extrovert personlighet och väldigt vacker och då som sagt väldigt sportig och sådär. Så
en hon vacker blev kvinna har alltid lättare än en ful, citat Edith Södergran, frid över hennes minne. Hon dog väl, Edith Södergran, i, det är väl årsdagen snart, va?
Är det det? I tuberkulosen?
Ja, låg och hosta blod, hade väl haft sex med Mannerheim. Det får inte släppas ut i Finland, men hon är finlandssvenska. Edith Södergran, googla skiten hemma, gott folk. Åter till Hitler i bunken, det här är världens mest aktuella podd.
Ja, det finns inga bevis för att han faktiskt tog sig själv och daga.
Nej, men det finns ju inte...
Det är som med Mikael Skråmo, och jag kan se mängder med paralleller, men nu...
Okej, då vill jag citera Lord Byron. Ja. Det finns ingen som vetenskapligt kan bevisa att kärlek finns, men alla vet att kärlek finns. Fast han sa det på engelska till Mary Shelley, den ödesdigra dagen vid Genève-sjön när hon skrev Frankensteins roman. Hon skrev väl den där, va?
På en dag.
1916. Nej, Camilla Läckberg skriver romaner på ungefär en dag via sin spökskrivare.
Det gjorde Mary Shelley också. Ja, Mary Shelley var ju...
Ska du pissa på Mary Shelley?
Ja, men hon var ju marginellt mer framstående litterär figur än vad heter den andra, Camilla Läckberg. Så är det som med Leni Riefenstahl. Hon blir väldigt poppis i innekretsarna i Weimarrepubliken på 20-talet, som också var en storhetstid inom den tyska stumfilmen. Vi hade ju det fanns ju regissörer som Pabst, Fritz Lang, alltså väldigt, väldigt framstående och också betydelsefulla regissörer för hur filmen kom att utvecklas i hela världen efter 20-talet och stumfilmen. Hon började då skådespela i en del stumfilmer och hon
var skådis?
Ja, visst. Hon fastnade för en genre som lite slarvigt kallas för den tyska alpfilmen, som var en väldigt viktig genre under 20- och tidigt 30-tal. Och om man ska försöka förklara lite grann hur vad det var för sorts film. Så,
är det filmen där hon visar bergstopparna eller lite naket?
Ja, det kunde det vara. Det kunde det faktiskt vara. Men framförallt så var det ju liksom lite cheesy sådana här melodramer i alpmiljö. Det kunde vara någon som hade snöat in i någon stuga och så kom det dit någon kvinna på skidor i badrätt. Och sådär. Och det var ofta som det var baddräkt i kombination med skidorna, och det är ju så med de tyska alperna att om våren så är det ju ganska behagligt där.
Kan vi kalla det för ett slags, det var pekoral, en riddarroman, det enkla folkets nöjen, lite Stefan och Christer i bikini före kriget.
Lite som Lasse Åberg kan man säga.
Åh, fy fan, är det på så låg nivå? Jag har fribiljetter till Musse Pigg Museum. Tyvärr Lasse Åberg, jag kommer inte komma. Får jag bara fråga, Fritz Lang, var han också en sån här, gjorde han också alpfilmer? Därför att Fritz Lang är ju mest känd för kriminalfilmen Kling und Lang, va? Som sen blev Kling och Klang hos Pippi. Pippi är väl en halvtysk produktion?
Ja, det är det ju.
Pippi Långstrump var ju till hälften tyska skådisar.
Prusseluskan var väl en riktig tysk vän, va?
Ja, det var Eva Braun. Det var cameo roll. Die Prusselusken heter hon ju. Ja. Nej, men Dunder Karlsson och Blom spelades av tyska skådisar i de gamla Pippi-filmerna. Det vet jag säkert.
Ja, man såg ju oftast deras munrörelse inte passade 100% med det de sa på svenska. Det var ju ett säkert tecken.
Man var inte bortskämd på den tiden.
Nej, det var ju samma med Tjorven i Saltkråkan. De var inte heller svensk. Det var ju en tysk unge.
Var hon? Tjorven. Ska spelas in som nytt? Tjorven kom ju i en nyinspelning. Och redan nu så säger SVT att det ska bli en kulturkram.
Nej, en klassiker.
En kulturklassiker, säger man innan filmen är klar. Shirley Clamp spelar ju Tjorven i nyinspelningen.
Ja, det är bra. Men det är bra casting.
Snöjen ska vara båtsman, den stora Sankt Bernhards hunden som dricker lite för mycket.
Ja, vi vet ju inte så mycket om casting än så länge. Men det är väl många som är hugade på att vara med. Det som är lite unikt med just Saltkråkan, det är ju en historia som inte bygger på Astrid Lindgrens böcker. Utan det här är ju ett manus med liksom incidenter och sketcher. Det är ju väldigt mycket miljö och tid. Så att det är till att börja med så ett väldigt uselt försök att göra en remake på den typen av film. Och sen dessutom att kalla det lite pompöst för att det ska bli en klassiker. Det är ju oroväckande, skulle jag vilja säga.
Verkligen. Jag vill passa på nu innan du tassar ut här på den tunna isen på den här lilla insjön vi kallar Mediasverige. Du får inte nu prata mer illa om den helige Astrid Lindgren. För att det råkar jag göra i veckan när Alfons Åbergs morsa dog.
Ja.
Gunilla Bergström.
Han hade en morsa, jag trodde bara han hade en farsa. Den där liraren med tofflor och pipa.
Det var en bonusfarsa. Nej, men hon gick ju tiden. Jag höll ju henne i radion, en slags homage, misstag av mig. Det är inte många som pratar barnboksförfattare i rockradion. Jag gjorde det ödesdigra misstaget och jag sa att hon var för mig starkare rent litterärt än självaste den helige Astrid Lindgren.
Ja, ja, ja.
Sagotanten som inte ens hade sex med Katla. När hon tar upp ämnen som skilsmässor, funktionsvariation.
Ja, mobbing.
Mobbing tar hon upp också.
Det gör ju Astrid Lindgren också, fast där är något positivt.
Ja, Karlsson mobbar ju den här förbannade outcasten lillebror. Så till slut sitter han och säger, says fucking who?
Ja, precis. Bobby Sands är känd för att ha kletat in sina fängelseväggar med sina egna exkrementer. Men,
Bobby Sands var också ungefär som Karlsson på taket. För att ta bort propellen och så sätta in två handgranater i bältet på han. IRA-terrorist. Han låg ju bakom Birmingham 7. Det bombdådet får ni förbanna med googla nu, ni som sitter och står ut med den här rykande, aktuella, inaktuella historien.
Jag har inget emot om vi tystar ner den biten också faktiskt.
Men ja, det vill engelska regeringen.
Ja!
Offren ska ju inte få pengar. De har ju preskriberat.
Vilka offer?
Offren för The Troubles. På både den protestantiska och katolska sidan.
Vänta, hur gamla är offren för The Troubles vid det här laget?
Familjer och anhöriga.
Ja, men anhöriga. Ska vi ge barnbarn pengar för någonting som någon annan har råkat ut för?
Jag tror det är exakt det vi gör till många eritreaner i förorterna. Ja. Och dessutom till samerna. De ska ju bidra för sånt som vi gjorde på 1700-talet. Det finns ju inget, finns ingen preskriptionstid, Hans. Det här är som att skaffa unga med någon käring från Dovas. Det finns ingen preskriptionstid. Dyker hon upp med en 13-åring så kan det vara din.
Ja, precis. Ja. Och då hoppas man alltid att det ska vara Stenbäcks okände son så att det finns lite pluring också. Men det lär väl inte göra.
Man skär gåslever direkt ur bukfettet. Ja. Åter till Leni Riefenstahl, denna gigant inom filmkonsten.
Precis. Vid den här tiden då, när hon gjorde så kallade alpfilmer som var lite enklare underhållning av, ska vi säga, Astrid Lindgren karaktär, fast lite mer vuxet och lite naket. Och lite...
Men där igen, Hans.
Ja, vad fan, kärringen plagierade ju nästan allting. Hon kunde ju, det är inte ett originellt ord i hennes texter, utan allt är ju snott ju.
Bergman, han begår ett medialt självmord. Han snackar skit om Astrid Lindgren i Sverige.
Var det jag som sa det?
Nu snart,
alltså jag, jag kan aldrig skilja på om det är du eller jag som går till attack mot olika, alltså, välartade fina institutioner.
Det här ska vara en sluggerfest. Och vet du vad, snart är Fredrik Virtanen folklig jämfört med dig. Sluta hacka på Astrid Lindgren.
Riefenstahl blev en fixstjärna här i början på 30-talet. Och så småningom så gjorde hon en kort dokumentär om partidagarna i Nürnberg. Hitler fick se den här filmen och tyckte, herregud, det här är ett geni. Alltså, hans Hitlers smak var inte kanske helt fläckfri, men han tyckte om Wagner, inget fel med det. Och sen var det Leni Riefenstahl. I övrigt så var han ju liksom, det var ju för dåligt.
Alltså. Nu ska jag ringa in folk på Södertörns högskola här också. Nietzsche var ju en personlig favorit hos Hitler.
Jo, men tror du att han hade läst Nietzsche? Nej, knappast.
Hittade möjligen läst en pekbok och möjligen judiska bankböcker, vad jag vet. Ja. Faktum är, Nietzsche har ju fått mycket skit för att han pratar om sitt överjag och allting, men det är ju inte ett överjag i en övermänniska som fascist-nazisten Hitler hävdar, utan det är ett överjag att det är något undermedvetet som kontrollerar oss, men det är inte ett överjag i form av en stark människotyp / människoras som Hitler tolkar till. Så Hitlers tolkning av Nietzsche är en vantolkning. Jag har själv Nietzsche som husgud där hemma jämte Lotta Engberg.
Ja, och
Puma Swede.
Jag tror det var ganska brokig skara ändå, men strunt samma. Jag tror att Riefenstahl också var, det här var ju strömningar och idéer som var, ska vi säga, rådande vid den här tiden i Weimarrepubliken, så det var egentligen inget konstigt att tycka om det här.
Nationalstaten står i sin blom vid den här tiden.
Ja, det gör.
Man är sin folkgrupp på något otäckt vis. Liksom.
Verkligen. Och det kunde då på något vis Leni Riefenstahl inkapsla i sina filmer. Så småningom gjorde hon Der Sieg des Glaubens, ödets seger kan man väl översätta det med. Och sen gjorde hon Nürnberg-filmen 1933, som ju börjar så pampigt när Hitler kommer flygande in över Nürnberg, tittar ner över sitt eget Tyskland, ett lapptäcke av blod och båden.
Ja, det där att han kommer in flygande över Tyskland i inledningsscenen, det där plankade ju tidigare nämnda Astrid Lindgren. Hon hade ju en person i rutig skjorta med propeller som flög in över Vasastan.
Exakt,
och
så
flög förbi Vanadislunden där NMR hade ett möte, och sen landade han då hos lillebror, plåga skiten ur honom, och resten är litteraturhistoria.
Exakt så. Och Riefenstahl, hon blev ju då en stor stjärna vid den här tiden. Hon gjorde så småningom också filmen Olympiad om de olympiska spelen 1936. Egentligen skulle hon faktiskt vara med och tävla i spelen, men blev så förtjust i idén att istället filma det här så att hon avsade sin plats i det olympiska laget. Och sen så smällde hon av den här filmen om den här väldigt pampiga olympiaden 1936, där man då hade slagit på stora trumman, för det här skulle ju bli Hitlers absolut största propagandauppvisning. Och varför göra en stor uppvisning och inte filma skiten, som Madonna brukar säga?
Det var väl Goebbels som kom på att, herregud, folk är så korkade, så visar de någonting på film så kommer de tro att det är sant, ungefär som folk är korkade nu. Säger någon någonting i en podd så är det sant.
Ja, liksom. Precis.
Och på tal om olympiad, jag kan ganska grovt skämt om Paralympics nu.
Aha.
Vill du ha mina biljetter till Paralympics? Jag kan inte gå. Alltså den typen av humor,
det där är inte okej, Jonas.
Gult kort,
du är bänkad nästa hemmamatch.
Nej, men det är ju inte jag, det är ju Petri, min finske polare, som drar sig.
Du ska inte säga att han är finne.
Jag har sagt det, jag tar tillbaks. Mm. Jag blandar så lätt ihop vem som är jag och vem som är Mikael Skråmo i den här posten.
Jag vet.
Podden.
Posten. Jävlar, nu börjar det osa katta, hörru.
Nu är vi långt fram i tid, nu är vi rykande aktuella. Olympiaden i Berlin 1936, där Jesse Owens, han gör ju en kovändning av Hitlers propagandaapparat. Jesse Owens slår ju världsrekord framför Hitler. Och,
på 100 meter.
Ja.
Och hade någon känt till det idag?
Längdhopp. Det här så länge sedan, så längdhopp på 100 meter är samma gren, vet
du. Ja. Hur som helst så är det så att Jesse Owens är ju då, blir fixstjärna under de här olympiska spelen. Och det kunde han ju ha varit på, och så hade Hitler kunnat låtsas som ingenting. Men Leni Riefenstahl gjorde ju en fantastisk film om den här olympiaden. Hon hade 12 kameror till sitt förfogande. Hon hade också börjat köra med så kallad dollyräls vid sidan om 100 meters upploppet, så att hon kunde följa löparna med en löpande kamera, så att säga.
Det
är första gången. Mm. Det var hon som hittade på de teknikerna som fortfarande används när man ska filma, tv-sporten filmar olympiska spel och fotbollsmatcher och så vidare. Så att Leni Riefenstahl kom på tekniken för att öka det dramatiska momentumet i idrottsupplevelsen. Så när hon filmar Jesse Owens, när han stormar fram mot mållinjen och liksom förintar hela den tyska nationen, så är det det vackraste som händer i hela den här filmen.
Han förintar också Tyskland rent inrikes politiskt. Jag blandar ihop dem nu. Jag gör det så ofta.
Christer Garpenborg tänkte du på.
Garpen! Ah. Hesse med kille. Sluta sina dagar nere på Dova. Ja. Nej, nu blandar jag ihop dem igen.
Men han fick ju oral galvanism, Garpenborg.
Ja, själv har jag analmagnetism. Jag har en skiftnyckel i arslet.
Ja, det har jag. Jag ser ju det. Den sticker ut på ett jävla trist sätt.
Men... jag blandar ihop Jesse Owens här med Carolina Klüft. Hon var ju längdhopperska och mångkamperska. Exakt. Jesse Owens är en sprinter. Förlåt mig.
Nej, det är ingen fara, men gör inte om det bara.
Nej, det här är idrottspodden.
Hur som helst, så för uppladdningen på 100 meter så har man också en tysk kommentator som hånfullt kommenterar, och då säger han "die amerikanische ne", och då
säg
så fortsätter, nej jag ska
ordet.
Inte säga ordet, men han sa det på tyska då.
Ja. Och liksom, den enda som får säga en ordet och komma undan med det på riktigt, det är faktiskt i de tidiga utgångarna.
Jonas Gardell.
Nej, och han kommer undan med allt, inklusive dubbelmackor på Priden, men det är ju Astrid Lindgren. Hon har använt många fula
ord. Ja, men de böckerna har vi eldat upp nu.
Har vi gjort det?
Ja, vi gjorde det.
Bokbål inspirerad av Tyskland.
Ja, faktiskt. Ja. Där man bränner böcker bränner man snart också människor.
Nej, så bra!
Ja.
Says fucking who!
Ja, jag tror att det var Mann som sa det.
Thomas Mann, som jag förra gången citerade i podden. Och då sa du att det kändes förbaskat mossigt. Men här sitter du och pratar om olympiaden 36.
Dammar här. Ja. Jo, och så att den här filmen var ju en monstersuccé. Och även Jesse Owens blev ju då en stor nationalhjälte i USA samtidigt. Men icke desto mindre, det var ändå en propaganda triumf för fyren den här filmen. Och Leni Riefenstahl fick en plats på Parnassen. Vid den här tiden så bjöds hon också in utav Disney och Paramount i USA för att komma och besöka dem i Amerika. Och det gjorde hon ju också. Disney, var där och tittade på deras filmtillverkning.
Disney, Walt Disney och Henry Ford är stora amerikanska konglomeratägare och företagsskapare som hade ett mycket, mycket tvivelaktigt politiskt förflutet. Mm. Walt Disney, han satte ju vita tumvantar på Musse Pig för att han var svart, sägs det ju. Och alltså, Henry Ford, han skulle bygga en
bil.
Ja, han byggde inte bara en bil, han byggde massa bilar. Han var första som byggde bilar enligt löpande bandsprincipen. Men hade också
en princip som sen togs över av tyskarna när de gjorde pansarvagnar.
Exakt. Henry Ford skickade ju tårtet till Hitler när han fyllde år. Ja. Bara där skulle han ju raderas från stadsbiblioteket.
Tänk att han skickade tårta till Hitler, det är ju obegripligt.
Ja. Men inte skicka tårta med buden, går ju alltid sönder.
Och dessutom att skicka från USA, den kan ju inte ha varit i särskilt bra skick när den dök upp i Berlin. Va?
Med ett ljus.
Med Postnord, va?
Och sen var det väl här
då hade de slängt tårtan i skogen först.
Skojar vi med Postnord, Hans, då ringer alltid någon och säger jag jobbar som brevbärare på Postnord många gånger. Det är inte mitt fel.
Det är inte deras fel.
Det är min kollega som kastar paketen i skogen. Det är inte jag som gör det.
Ja, precis.
De ska väl dela ut posten förresten varannan dag nu, Postnord. Och jag frågade mig när jag hörde det där, vad är skillnaden?
Ja.
Va?
Ja, men det är så gnälligt i det här landet. När de sa att de skulle sätta upp brevlådorna lite längre bort så folk skulle behöva gå liksom 75 meter för att hämta sin post. Det var ett jävla liv. Liksom. Ja. Ja, vad är det för krav? Tänk om vi bodde i Afrika. Får ju aldrig någon post.
Men tänk dig att du behöver gå 75 meter och bo ett utanförskapsområde. Då kan du få en skottsalva.
En förlupen kula, tänker du.
Fyra skjutningar i Stockholms förorter bara. Dagen efter Damberg sa att vi sätter in krafttag mot gängvåldet.
Ja, han var ju jättearg.
Blir det skitsur i taxin. Ja. Det smäller. Gör det. Var då någonstans? Hjulsta backar. Fan också. Jag har precis sagt att vi ska ta tag i det här. Det smäller igen. Var är det nu då? Är Hässelby? Fan också. Vi ska ta tag i det. Nu då? Hägerstensvägen. Fyra smällar på en gång. Stockholm gick ju upp i topp i skytteligan. Malmö är bara tvåa.
Ja, det är bra jobbat faktiskt. Men grejen är också att nu har ju svetsministern, han har ju checkat ut från det där nu. Så han säger inte att det är oacceptabelt eller fullständigt oacceptabelt längre. Utan nu är det Damberg. Och Damberg blir bara argare och argare och knyter slipsen allt hårdare. Och knytblusen Nej, det är inte han som har knytblus, va?
Jo, det är han som har knytblus, en mental knytblus. Tar han över Damberg eller blir det Magdalena Andersson? Det ska ju vara en kvinna.
Ja, det ska det vara. Men grejen är, jag får citera Gio. Vad som helst utom Morgan Johansson och Damberg, för de jävlarna ljuger om allting.
Ja, läste du det?
Ja.
Jan Gio kallar dem för, citat, notoriska lögnhalsar. Ja, ja. Jag är för att man kan skoja i en podd.
Mm.
Nu är podden Off Limits på blodigt allvar. Så blodigt så att Tampax går in och vill sponsra oss.
Nej.
Faktum är att kalla ministrar för notoriska lögnhalsar.
Oh, men han är inte ute och far helt och hållet.
Ja, men jag tycker ändå att det är, liksom, då skapar vi en debattnivå som är lägre än Off Limits, och då är det här för landet förbannat illa ute. Ja. Det är en del av polariseringen, Jan Guillou och hans jävla penna.
Jo, men
gör som Lars Vilks, skicka ut den med badvattnet. Han har gjort sitt.
Ja, jo, så är det. Men jag tycker också att,
vad är för skillnad?
Grejen är att vi tappar existensberättigande om liksom, ja, normala journalister säger vidrigare grejer än vad vi gör i podden, eller hur?
Ja, men
det är oacceptabelt.
Du kan inte jämföra.
Jag är argare än Damberg nu.
Du kan inte jämföra en generalrepetition på Kungliga Dramatiska teatern rent journalistiskt med en trottoarskraparpodd som Off Limits, som är så illa åtgången när vi får mejl och
så illa producerad.
Nej, men vi byter ju namn nu, Hans.
Ja, vi gör ju det.
Ja.
Vad ska vi heta?
Leni Riefenstahl-podden. Där har du mig. Exakt.
Triumf des Willes, det är ju inget dåligt namn på en podd.
Viljans triumf.
Ja.
Får jag fråga dig, Hans, du som har filmkunskap och har till och med dejtat, inte dejtat, men du är ute och käkar middag med Cameron Diaz här i Stockholm.
Ja, inte det en dejt.
Nej, okej då. Behöver du en privatchaufför på efterfesten så ställer jag gärna upp.
Du har ingen körkort och ingen bil, Jonas.
Jag är en jävel på skottkärran, vet
du. Hörru,
ja,
du.
Jag kanske inte har körkort, men jag har tillgång till Michaelas Volvo SUV.
Ja, det har du. Men du, får jag avrunda historien, den långa och, ska vi säga.
Frågan så, de här filmerna, de här tyska propagandafilmerna, känner du till, visades de på svenska biografer? För det var väl ansett redan då som propagandafilmer för en jävligt äcklig regim.
Så är det, de förbjöds i USA faktiskt.
Är det så?
Ja, det gjorde
okay.
De. Men i Sverige så visades ju allting. Vi var ju mer eller mindre pro-tyska i Sverige, ska du veta. Och vi hade inget problem med det.
Sen var det med så att Gustav V tog tyska mark för att bli tagen i prutten av Anheibe?
Hennes sista film under Nazityskland hette Tjuvlandet och handlade om romer. Då hade hon ju brist på skådespelare, varpå hon åkte och kasta i koncentrationsläger. Plockade ut valfria romer som fick spela rollerna.
Nej,
för att så fort filmen sen var klar så skickades de med vändande post tillbaka in i koncentrationsläget. Så att, och det var väl hennes lågvattenmärke så att säga i karriären när hon gjorde detta. Sen så,
men hon gick ju fri efter kriget. Hon fick någon slags halv, ungefär som Sara Leander, kommer hem, gör avbön, hade bränt alla stålar och försöker komma tillbaka till sin ordinarie kulturella verksamhet. Och mig vet det, så släppte hon väl filmer som man än kan prata om, Leni Riefenstahl, trots sitt blåbruna förflutna.
Absolut. Alltså, när jag läste filmvetenskap så då hyllades hon med rätta. Och jag är ju väldigt förtjust i hennes filmer. Och hon har ju haft ett enormt inflytande. Mm. Inte bara på tv-sporten och Bosse Hansen utan även på filmkonsten.
Men jag kan väl tillägga att du läste filmvetenskap i Frankfurt 1942.
Jo, så är det ju. Men hur som helst, så krigslyckan vände ju tråkigt för Hitler. Leni Riefenstahl hamnade i onåd och hon åtalades så småningom för brott mot mänskligheten.
Nej.
Ja, som Bobby Sands ungefär.
Okej. Okay.
Ja.
Says fuck. Who?
Precis. Mm. Men hon gick fri för att man ansåg att hon hade dragits mer allmän, att hon var så kallad följare, det vill säga var inte en initiativtagare till förintelsen och så vidare. Men andra tyckte ju att hon var instrumentell när det gällde förintelsen, tack vare propagandafilmen som skapade en miljö, en stämning i samhället som banade väg för
på
det.
På samma sätt som att man inte kunde låsa in varenda jävel som hade varit nazist, för då hade ju den västtyska staten som skulle bildas inte kunnat fungera. Varenda polis och varenda polisbataljon var ju infiltrerade nazister. Absolut. På samma sätt som nu, inte ens talibanerna kommer ju låsa in alla som har kollaborerat med västmakterna. För då skulle ju samhällsbygget i Afghanistan haverera. Förlåt mig, rättning mitt åt. Det har havererat.
Ja, det har, jag tror inte de bryr sig så mycket om det när det väl kommer till kritan. När pöbeln får styra. Men grejen är så här,
på tal om Afghanistan, hörde du han Olof Skog som toppdiplomat. Han har väl aldrig sett ett par jeans ens, den här korn. Han är gift med Sveriges ambassadör i Brasilien, Olof Skog. Han är EU:s särskilda sändebud just nu till beträffande Afghanistan. Han sa i någon ödesmättad intervju i veckan: det viktiga just nu är att vi inser att vi måste förhandla med talibanerna. Mm. Men snälla Olof Skog, det går ju inte. Kan ju inte förhandla med någon som hugger tassarna av någon som har snattat lite kokt skinka på Lidl.
Men det tycker jag. Ja, nu vet jag inte. Skinkan är inte populär i Afghanistan, ska du veta. Så att, jag tror att det finns så många skäl att hugga händerna av någon som skäl skinka i Afghanistan.
Vissa går ju inte att förhandla med. Så skulle man ha förhandlat med
Hitler?
Med, skulle man ha gjort det så hade ju Hitler tagit över. Du kan inte förhandla med banditer.
Nej, det
finns inte en gammal Al Capone-regel som säger ge aldrig vika för utpressarnas krav. Al Capone menade att amerikanska snutar utpressade honom. Men han gav inte vika och så hamnade han på med syfilis på Alcatraz.
Ja, så fick han syfilis, precis. Exakt. Och resten är?
Poddhistoria och Flimits.
Ja, exakt. Mm. Och när det gäller Leni Riefenstahl i krigsslutet, hon går fri. Och då är hon fortfarande en ung kvinna. Hon är fortfarande väldigt attraktiv, vilket hon har varit hela tiden. Hon har fortfarande sina sociala skills.
Objektifierar du just nu en kvinna?
Hon, ja, det gör jag. Och av ett skäl också. För att hon själv var väldigt intresserad av, förutom filmteknik, så var hon väldigt intresserad av estetik och den mänskliga kroppen. Både den manliga kroppen, kanske i synnerhet den manliga kroppen, men även den kvinnliga kroppen. Hur man ljussatte den, hur man filmade den, hur man fotograferade den. Så småningom så började hon helt och hållet gå över på stillbildsplåtning faktiskt.
Oj.
Och de sista åren så tillbringade hon i Sudan och umgicks och bodde tillsammans med nubierstammen.
Med var väl en utklädd Hitler, va, som levde kvar?
Nej, det här var riktiga afrikaner, ska du veta. Det här,
nubier?
Ja, men, ja, det var typ som de där, lite, ganska likt de här lirarna som gifte sig i den här roliga tv-såpan. Vad heter den för någonting? Med den här kvinnan som åkte ner till Tanzania.
Fångarna på fortet med Yasin Byn. Nej, Mär.
Nej, inte Mär. Hon har ju dessutom avlidit. Hennes kan du väl sluta prata strunt om. Utan, det är den här, de vann ju för fan en kristall, den här docusåpan. Vad heter den? Kärlek eller och så vidare.
Men
en kvinna åker ner, träffar en Masai, tar hem Masaien, träffar Masaiens polare som också har en tant. Och så åker de till Kiruna.
Det var en barnmorska från Nyköping,
precis,
en blond tjej.
Ja, hon vann en kristall.
Hon som gifte sig med Masai-krigen.
Jajamän.
Han som inte alls trivdes i Sverige.
Inte ett dugg.
Han vill hänga med polarna och dricka pilsen ner i Tanzania.
Ja, det är klart. Och det gör han fortsättningsvis också, vad jag förstår. Och hon går här och väntar och längtar och trängtar. Hur som helst, Leni Riefenstahl bodde då i Sudan och porträtterade det här folket. Gärna lite nakna kara med mycket spelande muskler och sådär. Så hon var ju väldigt förtjust i det. Dessutom hade hon ju då, när hon var runt 60, så hade hon en pojkvän som var 20. Ingen fel med det, men hon var så att säga...
Ingen fel med det, man inte Ulf Lundell.
Ja, precis. Han är ju väldigt restriktiv med sånt där.
Ja, han gillar inte åldersskillnad i relationen, men han själv är den som ingår i relationen.
Men, nästan, han gillar ingenting om det inte är han själv som gör det.
Ulf Lundell, gästa den här podden för guds skull. Ja, vi behöver få in lite positiva tankegångar. Ulf Lundell skulle kunna glädja den här podden lite. Ja.
Så småningom så avlider då Leni Riefenstahl omgiven av sin familj hemma i Tyskland, och då är hon 101 år gammal faktiskt.
Och då pratar vi, nu ska jag sticka ut dubbelhaken här på Tantra Sexfestivalen i Molkom. Vi snackar, det är någon gång in på 2000-talet.
2003, eller 2002, ja.
Jäklar,
ja.
Jäklar, hålla i, gör
det. Ja, tuff tant, ska du så veta. Hon var ju dessutom väldigt bra på att dyka också. Hon var ju väldigt sportig, hon började ju som simmares, och hon skulle ha varit med i Olympiaden 1936 innan hon bestämde sig för att filma skiten istället.
Hon gick ju ner i uläge efter kriget och förnekade allt. Alla samrörigheter med nazister.
Hon behövde inte göra det, för att det är ofta så när kvinnor dras med. Kommer du ihåg när under MeToo så var det en massa kvinnor som begick mened och förtal och så vidare, men de fick ju ganska milda domar, och då var ju skälet ofta till att de hade ju dragits med. De visste ju inte riktigt vad de gjorde för någonting när de outade olika män till
fast
höger och vänster.
Var det inte Cissi Wallin som en gång sa i en fantastisk artikel i Expressen att det här med vi måste ändra bevisföringen när det gäller våldtäktsmål och sexuellt ofredande, eftersom kvinnor inte ljuger i såna här ärenden.
Nej.
Det fanns det undersökningar som visade. Hur gick det förresten, på tal om folk som ljuger och inte ljuger? Jag ska släppa både Bobby Sands och Mikael Skråmo.
Mm.
Men du, han... Kinnaman, det är märkbart tyst om de anklagelser som han utsattes för.
Ja, vad hände med det? Vad är Mia Skäringer och Eva Röse och allihopa som brukar rally up när det är någon man som har begått en våldtäkt eller liknande?
Anklagats för att begått en våldtäkt.
De brukar inte skilja på det.
Okej, det blev i alla fall dödstyst om runt Joel Kinnaman. Han som för övrigt är aktuell som Farbror Melker i nyinspelningen av Saltkråkan.
Ja.
Ja. Vad hände med det? Det blev dödstyst. Den här tjejen, Belle Davis hette hon, va?
Ja, hon hette ju inte det, men hon hette ju något svenskt.
Det var ju artistnamnet.
Ja, var från,
på samma sätt som att du heter Morgan.
Linköping.
Ja. På samma sätt som att du heter Morgan och jag heter Ola Conny i den här podden.
Exakt, precis. Ja. Men det är ju för att ingen ska hitta oss. Vi skulle ju ligga jäkligt pyrt till om det folk visste vilka vi faktiskt är.
Ja, men fast
eller vad?
Dig vet man ju lite grann vad det är, Hans. Du har ju lett bland annat Lyckohjulet på TV3. Du har ju ett kändisförflutet.
Jo. Nu tänker jag så, men det är så länge sedan. Det går så fort nu, så att kändis, det man, det brinner av på en sekund. Det är ju som i salig åminnelse, vad heter han, Factory-grundaren Andy Warhol sa, att det är bara 10 minuter av kändisskap man har att förfoga över ungefär. Och mina 10 minuter, de har gått, passerat och försvunnit all världens väg.
Jag tror inte ens att det är 10 minuter längre, för att på TikTok...
10 sekunder.
Ja, 10 sekunder och sånt där. Det är som en normal ejakulationsscen på någon amatörporrfilm.
Du, jag läste Brå-rapporten förresten, Jonas. Jo.
Jag visste det!
Ja, det har ju kommit en ny. Senast var väl, kan det ha varit, 2005 man kom med en rapport. För det finns ju ett väldigt behov av vissa krafter i samhället. Ska vi säga att de står lite till höger ut? De vill ju gärna veta hur det ligger till när det gäller fördelningen av grova brott mellan invandrare och svenskar.
Är det här som kallas sanningen som har mörkats i alla år?
Eller? Det är den. Jajamän.
Är det?
Jajamän. Så, och ute till vänster som inte alls är sugna på någon rapport. Man tycker så där, det där från 2005, den gav ju vid handen att det fanns en viss överrepresentation bland invandrare, och det var, och sen så angav man då socioekonomiska skäl till det, och sen var det fine, så att säga.
Men våldsbrottslingar har alltid rekryterats ur de lägre samhällsklasserna, de samhällsklasserna som jag är sprungen nu. Jag och människor som Bobby Sands, Mikael Skromo och den förbannade Olof Skog, diplomaten som ska förhandla med talibaner.
Och Adolf Hitler.
Says fucking who? Ja. Adolf Hitler var ju, ja, kan man säga.
Ja, kan man säga. Ja. Hur som helst, han nu ringer också.
Hej killar, jag är precis utanför med DN-gänget. Är ni snart klara eller?
Nej.
Bergman.
Äppla Bergman.
Alltså, han sitter här och han ger ju tutten till DN-podden efteråt. Vi får klara oss själva, Hans.
Det är ju för sig skönt.
Vet du vad han sa, Bergman? Den här podden...
Bergman är vår producent, kan man väl säga. För, ja.
Släkt med Ingmar Bergman.
Ja, det är på han, sin mammas sida.
Ja, exakt. Det är ju han som är förlagan till Jycklands afton, klassisk Bergman.
Ja, det är han som är barnet till Persona.
Fy fan, jag börjar tycka synd om honom.
Ja, det är rätt.
Som helst, han sa det, som producent, det här är den enklaste podden som finns. Den går ju helt oklippt. Och då fyllde Lindskov i. Det hör man också.
Ja, visst. Ja. Han är ju tasken där, Lindskov. Ja. Hur som helst, Brå-rapporten. Så jag har suttit här och läst igenom. Jag tycker så fort det kommer något från Brå, det är inte ofta.
Nej.
Det är mycket folk som jobbar där, men de får inte jäkla mycket ur händer om man ska vara helt, om man ska vara en smula kritisk, vilket vi tenderar att vara.
Nej, men alltså någonstans, du kallar det kritik, jag kallar det vaksamhet, va?
Mm. När... Erwachnete.
Aufwachen.
Aufwachen.
Lene Riefenstahls första film. Visa alptopparna i en stumfilm. Ja. Hur som helst. Det är roligt, när Brå släpper en rapport så vet man att några dagar efteråt så sitter alltid Jerzy Sarnecki och förnekar och ska förklara vad den här Brå-rapporten handlar egentligen om. Därför att det som vi fick fram i Brå-rapporten var ju så jävla obehagligt, så det kan liksom inte, den breda populasen, allmogen, kan ju inte ens ta in det, för då blir det för jobbigt.
Ja.
Och då blir det liksom fullt på stadens toaletter och laxermedel säljs för fullt.
Ja, det finns ju
han
egentligen...
måste alltid liksom fintolka och jo, han gör som Edith Piaf, La Vie en Rose. Han målar allting lite grann i rosa, för att sanningen är fan med för jobbig.
Precis, men du hade ju, jag vet ju, jag har jobbat med Leif G.W. Persson, och han har ju alltid tyckt att, han tycker också att det räcker med den där utredningen från 2005, för att en ny beställd rapport från Brå kommer att säga ungefär samma sak. Det vill säga att det finns en överrepresentation. Det som stack ut lite var väl att de så kallade invandrarna som är födda i Sverige med två utländska föräldrar, ja, de var väldigt överrepresenterade vad gäller grova brott, vad gäller mord, rån, misshandel och så vidare. Sexualbrott vara... har man undvikit den här gången, för det gjorde man en separat Brå-rapport om. Hur som helst.
Nu är jag lite grann som Tommy och Annikas pappa i Pippi Långstrump. Jag går in här och avbryter lite
grann. Hur fan är hans pappa? Är det Alfons pappa? Är det han som har tofflor?
Nej, tofflor, det har ju Mikael Skråmo, sitter på någon värdshus i Kandahar och lever livets glada dagar och läser Expressen på nätet
och skrattar.
Barnbarnen,
hur går det för mina barn?
Exakt. Nej, men någonstans när du säger invandrare födda i Sverige, det är en kontradiktion i sig.
Alltså,
begreppet invandrare som används ganska slarvigt av Brå, måste jag tillstå, det är ju en person vars bägge föräldrar är utrikesfödda, men då man inte ens invandrare, då har man invandrarbakgrund.
Ja, just det,
för
precis.
Är du född i Sverige eller i vilket land som helst, så är det förband med svensk, kanske inte kulturellt, men du är svensk.
Du har ett svenskt pass helt enkelt.
Du är svensk i statistiken hos det goda samhället, det vill säga välfärdsstaten Sverige, vars parasiterade tuttar är ganska långa och sagga nu. Mm. Vi är många som lever på bidrag i det här landet.
Vi?
Ja.
Aha.
Du får ju bidrag.
Nej.
Det får du väl.
Vadå för bidrag?
Du har ju barnbidrag till din
unge. De pengarna går till mig. Jag har ju aldrig sett röken av några pengar.
Tar din fru dem?
Ja, det är klart hon gör det. Alla fruar tar alltid de pengarna.
Men varför ska människor med en jäkla massa pengar ha barnbidrag?
Ja, det kan jag förklara.
Det är lika idiotiskt som... Dadgustar.
Ja, precis. Och det är sen det gamla klassamhället. Ja, en del säger att det är klassamhälle fortfarande. Men
jag,
då skulle det vara så att man skulle inte vara utpekad för man var fattig och inte kunde köpa kläder till barnen. Så då löste man det på sålunda att man gav alla pengar. Även de som var multimiljardärer fick lika mycket pengar som de som inte hade ett nickel. Vilket är ju en idiotisk konstruktion. Men väldigt seglivad och den har ju sitt ursprung i socialdemokratin, arbetarrörelsen och klasskampen. Mm. Okej, fine, skit i samma.
Är det ungefär som svensk lagstiftning när det gäller gängkriminalitet? Den är anpassad ungefär efter ett sjöslagsmål på någon, eller några lavetter på en firmafest. Fast nu handlar det om tunga kriminella med bas ofta utomlands, ja, som härjar och bygger upp klaner i
samtidigt
Sverige.
Så publiciteten den här veckan för de gamla raggarna eller unga raggare då som kör runt i risiga bilar och spelar hög musik. Klassisk svensk brottslighet, ja, som numera renderar i böter. De jävlarna har vi ju inte kommit åt tidigare, men nu slår polisen ner med allt de har i Värmland för att ta tag i det här oerhörda samhällsproblemet. Det vill säga att folk störs av ljudet och kan inte, när de tittar på tv så hör de inte ljudet. Trots att de skruvar upp och sätter på text-tv.
Jag skulle vara glad om jag slapp höra vad som sades på tv, och då tänker jag främst på SVT men även på Slask och Skitkanaler som Uffe Brunnberg tittar på, typ TV6 och TV3. Ja. Det är märkligt också där med de där raggarna. Polisen stod vid några rödljus och plockade in varenda en och de blev dömda till, vad var det? Dömd att förlora...
Dagsböter.
Dömd att förlora luddiga tärningar. Dömd att innehav av baksätesbuggy med befruktning i diverse baksäten. Ja. Alltså det är lätt att klämma åt raggar som spelar musik lite för högt. Ja. Det är svårare att ge sig på folk som man måste avlyssna via Encrochat.
Ja, om jag var polis skulle jag hellre gå på de här raggarungdomarna som är så redlösa att de inte kan ställa sig upp efter bilfärden istället för att gå rakt in i Rinkeby och bli liksom förvandlas till schweizerost av automatvapen.
Ja, fast då representerar jag helt plötsligt de goda människorna i Rinkeby. Vanliga, hyggliga människor som betalar skatt, som förtjänar samhällskontraktet trygghet, vill se sina barn växa upp och få något slags hyfsat jobb. Då representerar jag dem. Då tycker jag att polisen ska ta sitt förbannade ansvar och gå in ännu hårdare där det är verkliga problem.
Bland raggarna.
Inte problemet att de spelar Gene Vincents Bebop och Lula på för hög volym i Arvika.
Spelar de den verkligen?
23:15. Ja. Jävla låt.
Ja, det är en bra låt i och för sig. Men om jag får bara avsluta Brå-rapporten då. Jag har ju ändå suttit och läst den. Det tog ju 3 dagar för mig att plöja igenom den där högen med papper.
Vad du än säger nu så kommer ändå Jerzy Sarnecki ha en annan, liten mildare version strax efteråt, Hans.
Ja, men det finns flera analyser.
För all del, jag säger som på Pride-festivalen. Varsågod. Här är jag.
Jerzy sa precis som vanligt, skillnaden mellan utländska eller ska vi säga invandrarbakgrundsbrottslingar och svenska brottslingar är inte jättestor procentuellt om man tittar noga på det, och det har med socioekonomiska orsaker att göra. Leif G.W. Persson, han gick ännu längre faktiskt i sin analys. Han sa att det är för att de tjänar inte så mycket pengar så de måste dryga ut kassan genom att begå brott. Nu vet jag inte om det stämmer 100%, men det var i alla fall hans tolkning. Sen fanns det ju Aftonbladet, Jonna Sima, du vet, hon, den här rosenrasande kommunisten som skriver där, hon ansåg ju att det var miljardärerna i Sveriges fel. Det finns allt fler miljardärer, men inte tillräckligt många om man jämför med de socialt utsatta. Det vill säga att de socialt utsatta blir då avundsjuka på miljardärerna, vill ha deras pengar och därför skjuter de varandra. Det var ju hennes analys, så att säga.
Okej, okay. Så konklusionen här, om jag som vanlig sketen löneslav ska sammanfatta det här. Mm. Det handlar alltså om att folk som inte har pengar begår brott för att få pengar.
Jajamän.
Okej, och brottsoffren är i mångt och mycket de som
själva
har
såklart
pengar.
Nej. De som inte har några pengar.
Den här Brå-rapporten, när kom den? 1521? Eller, för det här är ju Gustav Vasa-tesen från början.
Ja, visst,
han började införa riksskatt, att de rikaste skulle betala skatt till det allmänna, det vill säga då Gustav Vasa.
Men det är också...
aktuella här, Bergman. Snacka Vasa. Kommer Bergman springa, du vet.
Gustav Vasa, vad säger du nu då?
Du kan få en talroll i en stumfilm, Bergman.
Grejen är också att det är därför det egentligen är lite onödigt med ytterligare Brå-rapporter. Om det nu är så att de är överarbetade på Brå, grejer sig inte tror att de är, så de kan ju lika bra göra någonting. Och då, jag menar, vilken skada gör det? Kommer det att utnyttjas av de brunskjortorna att statistiken ser ut så här? Nej, för de hade nog tänkt sig att statistiken skulle vara ännu skarpare och ännu mer slagsida åt folk med invandrarbakgrund och i relation till de grova brott. Sådär. Så att jag tror de är en smula besvikna. Och,
är du som Göran Greider nu? Du kallar alltså den borgerliga oppositionen...
Brunskjortor.
du kallar den borgerliga oppositionen för brunskjortor. Bara så att det blir så väldigt enkelt att förstå liksom.
Ja, han är för borgerlig och dem.
Det är socialdemokratisk retorik nu. Ja. Är du massmördare eller socialdemokrat? De skyllde ju Breivik attentatet på den borgerliga regeringen i stort sett.
På den svenska borgerliga
regeringen. Ja, på den svenska borgerliga regeringen. till och med jag som har börjat träna med Annie Lööf alltså.
Ja, ni går på samma gym. Ja. Men det har ju inte undgått någon jävel. Du lägger ju ut bilder på er två som har blivit ju irriterade. Michaela måste ju vara galen och svartsjuka där hemma när du står och liksom sniffa med din näbb i hennes röda fina hår.
Jag ska citera Peter Berg, en polare till mig. Ja. Lite svartsjuka får fart även på det tristaste av swingerspartyn. Ja. Michaela är inte ett dugg sur. Hon är ju...
Hon är ju inkluderande.
Nej, men hon kommer ju inte ut ur källaren, vet du. Jag är låst från den
sidan.
Nej, men jag råkar träna på det. Jag nämnde det i radion.
Ja, du råkar träna.
Det är... Tjuvlånade min sons satskort. Säg nu, Hans, för fan, säg inte var någonstans.
Urkundsförfalskning kallar jag sånt för.
Va?
Urkundsförfalskning. Max 2 år i straffskalan.
Ja, då säger jag som Edith Södergran. Om man inte blir påkommen är det inte ett brott begånget, Hans.
Nej, det har Edith Södergran aldrig sagt. Hon sa så här. Om det inte är ett brott begånget. Så här.
Exakt. Ja, nej, men då lånar jag hans kort. Och på det gymmet så råkar då Annie Lööf var där och tränade Centerpartiet.
Ja, helt fantastiskt. Hon har jävla tryck i Centerpartiet, hör du.
Herregud, alltså jag såg hon...
Det är knäböjen som gör det.
Ja, hon vägrar förhandla med varken kettlebells eller SD. Nej. Annie Lööf är ju Annie Lööf. Mm. Hur som helst, så jag går ju fram till henne och konfronterar.
Ja, du gör ju det.
Mm. Jag får ett återfall i en ståskar.
Säpo, de trycker hörluren rakt igenom trumpeten, va? Eller vad fan heter de där grejerna? Städet och stigbygeln i örat.
Trumpeten heter Penis, Hans. Och den var inte Annie Lööf intresserad. Nej, men jag gick ju fram först som han... Hej, vem är det här? Vilken känd politiker är det här? Anders Borgsson, ta in grejen i byxorna. Jag gick fram till henne och jag kollade först med Säpo-killen att om det nu var en Säpo-kille, de har väl personer.
Det kanske bara var en vanlig... Det kanske bara vem som helst på gymmet. Alla. Som du besvärade och frågade om det var okej att störa Annie Lööf. Och på han givetvis sa, gör som du vill.
Nej, han sa ingenting, men jag gick fram lite snabbt, bara passerade den och tog en bild som jag sen fick ta bort där, för att Erik blev ju skitförbannad.
Din grabb.
Tjuvlånar du mitt satskort, farsan? Ja, det är ju jag som betalar för det. Och så klev jag in och var Erik och kunde träna på sats när mitt eget gym var stängt. Ja. Men vi ska inte prata om Annie Lööf, därför att...
Det kan bli dålig stämning.
Ja, exakt. Hon pratar ju inte med...
Hon pratar inte om dig.
Hon pratar ju inte med ytterkantsmänniskor, varken rent politiskt, ytterkantspartier. Nej. Hon vägrar ju prata både med SD och V. Hon pratar ju, skulle aldrig ens... Hon skulle inte ens lägga en brakprutt i min munhåla, tror jag.
Nej, för fan, vad äckligt. Varför var du tvungen att dra upp den bilden?
Ja, men alltså hon var ju allmänt besvärad av att jag konfronterar henne.
Ja, men konstigt. En person med obehaglig uppsyn som närmar sig med sin svettdoftande t-shirt och sina säckiga munkbyxor där paketet står ut på ett tråkigt sätt. Det är klart man blir nervös.
Det är inga munkbyxor, det är stafylokockerna som har kommit tillbaka. Så alltså, jag går på behandling på SÖS. Ja. Nej, men grejen, och du kan kalla mig äcklig och vid och så här. Men vet du vad Hans? Nej. Du och ditt borgerliga anhang som får bidrag. Vet du vad? Här ska du få sanningen.
Barnbidraget är du tänker.
När valåret kommer, ja. Då är jag värdefull. Då ska jag pratas med. Och då ska man vända sig till vanligt folk. Ja. Men när vanligt folk som jag, en backstusittare med kanske inte alla tänder kvar i käften, går fram och vill ha en liten selfie, då är man äcklig och då får man inte prata.
Jag gick ju fram till Daniel Heldén. Han hade gjort ett jävla torg av en gata inne i stan där jag bor. Ja. Som han gör. Och så blandat med cykelbanor. Så jag gick ju fram och jag såg ju stryktecken. Han trodde jag skulle fyra av en vänster höger. Men det gjorde.
Men du har ju ett utseende som en kvinnomisshandlare. Det är kanske därför folk väjer när du kommer gående på stan. Du är inte bara andra.
Han har ett sånt utseende. Han ser ut som en pensionerad MC-klubbsmedlem mer eller mindre. Och han driver ju en trafikpolitik i Stockholm som är ju mer eller mindre gangsterartad. Och nu vill han gå vidare till rikspolitiken. Han är inte nöjd med att fuckat upp Stockholm för all framtid. Nu ska han gå vidare. det här är ju för jäkligt bråk. Kan de göra en rapport på den här skiten?
Den här personen, alltså Daniel Heldén, som här min kollega Hans Wiklund hänger ut ungefär som han vore den värsta raggan med tasken ute i baksätet på en Buick i Arvika. Jajamän. Sent en kväll med hög musik på stereon, plockade snuten. Han är statsborgare.
Trafikborgarråd
i Sveriges huvudstad Stockholm. Mm. Och han har väckt ont blod. Han är resolut, han genomför saker och nu ska han in, som du säger, i rikspolitik.
Ja, precis. Så nu kommer han implementera elskotrar, kommer vara mandatory i hela landet. Så vi kommer ha fler elskotrar uppmuntrar en medborgare i landet, det vill säga någonstans kring 11 miljoner om man räknar styvt, och sen så tar bort E4 och bygger en jävla cykelbana som kommer se ut som Kina på 1960-talet här snart.
Mm. Kina som, vad är de säger, öppnar ett kolkraftverk var 14:e dag. Ja. Vi kan ju ha vilka miljö kamper som helst där hemma med Daniel Heldén i spetsen, ja, och försöka få en bilfri innerstad. Vi sabbar vår ekonomi samtidigt som Kina fortsätter att förpesta den här jorden. Ja, vi kommer inte kunna leva på den här jorden om 20-30 år. Dels fått...
Nej, vi kommer inte kunna leva. Vi ligger ju som aska i maskmat, ja, då, Jonas. Vad fan, vad bryr du om det?
Och sista 5 år går man runt med artros och då är vården helt fullbokad med långcovidar, de där gnällspikarna.
Ja, exakt. Ja. Då är det inte det, så är det fibromyalgi och gått in i väggen och allt. Ja. Jag håller på att gå in i väggen, Jonas.
Folk som hittar
Jonas,
på.
Jag håller på att gå in i väggen här.
Vilken vägg?
Du bara pratar på. Det är som att jag inte betyder någonting för dig. Det här är ju obegripligt.
Du betyder
allt. Du är den sämsta vän jag har haft.
Okej.
Tog jag i nu?
Nej, men jag... Vem fan var det som sa så? Jag har hört det.
Din
förut.
Bästa vän?
Ja, faktiskt. Min enda vän. Faktum är att vi ska byta namn på podden.
Ja, det är väl lika bra det, så folk inte känner igen oss överhuvudtaget.
Det är märkligt, Oliver Bergman, demonproducent som nu sitter i studion. Jag vill ställa en konfrontativ fråga till dig här faktiskt. Varför byter vi namn på podden till det nya namnet när podden går bättre än någonsin? Vi slår rekord på rekord, jag och Hans Wiklund, min marscherande kamrat i detta dödsregemente i podden Off Limits. Varför byter ni namn?
Svara, Oliver!
Vi vill ha, jag tycker att det är lite uppfräschning. Det är lite kul.
Men hur ska du kunna uppfräscha upp det här? Du ser ju vad du har framför dig, Bergman, för tusan. Det här, det är ju vrak, det är ju kronvrak som sitter här.
Rigor Mortis som fortfarande kan röra sig lite grann. Alltså, en uppfräschning, bra. Det är ungefär som att sätta nya blommor på en massgrav. Det är alltså det handlar om. Ja.
Jag har ett sista förslag då på vad den ska heta. Eftersom jag har pratat om den gamla nazifilmaren Leneri förstås. Triumph des Willes, och att vi behåller den tyska titeln istället för att ta den svenska Viljans triumf.
Vi är faktiskt, senaste mätningen, med en av de minsta poddarna i Tyskland. Inte en enda tysk lyssnar på den här podden. Nej. Faktiskt.
Och det ska vi vara glada för, att kunna bli stämda.
Absolut alltså. En som lyssnar på oss och som jag vet har en stor portion humor. Mm. Det är kulturmannen och journalisten. Han är ju samma yrkesgrupp som du och jag, Hans.
Ja, du tänker på Greider, va?
Hur visste du det?
Ja, men jag har ju känt, du vill alltid prata om Göran Greider. Du har ju några. Bosse Hansson, gamla tv-sportlegenden.
Va? Jaha, har jag nämnt honom?
Ja, okay. Åtminstone en gång varje gång. Och sen så Greider. Och sen har du några andra, Edith Södergran. Och några såna där som folk inte har en aning om vilka det är. Göran Greider, vem fan vet. Ja, han hyr sig med på tv jämt.
Det roliga med Göran Greider, han är konstant inbjuden i den här objektiva panelen i Godmorgonvärlden på P1 på söndagar.
Ja, han är inte helt objektiv.
Han är inte helt objektiv. Men vet du vad, någonstans jag om någon på riktigt är för den totala åsiktsfriheten, vare sig det gäller sågningar av den här podden på Flashback, och tro mig, de sågar oss mer och mer och mer. Jag får skit på Flashback-tråden, Off Limits inne på radiopodcast-tråden. Mm. Du får beröm, Hans.
Va?
Du är inget komiskt geni, men du är ett förbaskat bra komplement, var någon som skrev.
Till ett komiskt geni?
Det var jag som skrev det. Nej, men faktum är att Göran Greider, han och jag tycker inte lika, men jag har full respekt för hans åsikter, och så måste det vara i en fungerande demokrati. När jag hör att tidigare nämnda Jan Guillou kallar 2 svenska ministrar för notoriska lögnhalsar, då vänder jag mig emot det. Jag tycker det är riktigt obehagligt.
Han
som pratar om att retorik i samhället har förändrats. Mm. Det är prat från vissa politiker som gör att andra begår terror. Och tjena, Gio, vem är du själv nu då?
Ja, han måste ju hänga med i liksom det hårdnade samhällsklimatet. Han måste ju också uttrycka sig drastiskt. Förra gången han var tuff och åkte in på kåken. Och nu skrev han ju en
krönika. Det är 70-tal.
Nu skrev han ju en krönika också om tolkarna som har hjälpt den svenska militären i Afghanistan. Ja, men hjälpt militären att förlora, och sen kallar de dem för kollaboratörer också. Så att, vilket ju är en gammal andra världskrigsterm för de som hjälpte nazisterna. Så att, i Guillous inre så är de här tolkarna egentligen landsförrädare då.
Jan Guillou om någon bidrar till ett hårdnande samtalsklimat i det offentliga rummet. Exakt det han anklagar andra för, som den här tjosan.
Nu börjar damma här.
Vad är det som dammar?
Jo, det är för gammalt.
Ja, rulla igång Generiförstav filmen, vi behöver något aktuellt här, vet du. Triumph des Willens. Nej, men jag ska bara...
Jävla förtexter, hörru. Kolla.
Det är ingen förtext, det är en förhud, vet du. Det är ju... sån vecka nu. Mm. Jo, jag hade en grej om Göran Greider. Han släpper en ny diktsamling, och det ska inte bli något kulturbråk.
Nej, men spela upp skiten för.
Okej. Okay. Här kommer den. Överraskande bra. Göran Greider. Nu frisk från en svår sjukdom.
Är han frisk nu?
Ja.
Ja, men då är mina sympatier för honom helt borta.
Men jag orkar.
Helt borta. Jag tyckte synd om han ett tag och nu ska han vara frisk nu.
Oliver Bergman, springer ner till Rusta. Köper lite rep, vi har hittat en bra balk. Vi kan hänga Hans Wiklund igen nu när podden byter namn alldeles strax. Här är Göran Greider, en fin dikt om vårt samhälle.
Det som är svårt att förstå är att dessa samhällen alltid glömmer detta. Och till och med glömmer hur det känns att 4:30 på morgon få ett vänligt akutläkarfinger uppkört i röven.
Där har du va?
Ja, fy fan.
Ja. Ord och inga visor, åsiktsfrihet när det gäller. Vad byter vi namn på? Podden byter namn. Förslagen har varit många. Vi har en vinnare, den personen blir rikligt belönad. Vi skickar skrapade trisslotter, en jorden runt kryssning och ett årskort till vår personliga PT Bosse Hansson.
Och så får han lyssna på podden gratis, va? Ja. Du brukar ju säga att den här podden är gratis, till skillnad från alla andra poddar.
Ja, men det är som
alla att... poddar är gratis, Jonas.
Nej, det är de inte, för du måste ibland köpa ett abonnemang. Och podplay.com. Det är, väl, är det gratis? Jag måste kolla först. Jag vet att det är gratis.
Det kanske inte är gratis längre.
Det är gratis.
Ja, absolut. Gratis. Handjobb med Carl-Jan och den här podden är fortfarande gratis. Podden byter namn och Flimits kommer fortsättningsvis att heta Inaktuellt.
Fan vad bra!
Oh.
Det är ju en grym titel.
Genialiskt.
Hörs är det fortfarande med oss, eller?
Nej, det är helt utbytt.
Jaha, vilka är det nu då? Det är några andra.
Det är Galenskaparna som tar över.
Jonas Wiklund.
Buskis.
Nej, det är, vi, det är klart det är vi. Vi kommer ju aldrig sluta, va? Vi kommer ju växa fast här i fåtöljerna med våra... Exakt.
Ha inte träskor på dig, Hans, för då slår de rot i trägolvet i poddstudion som vi lånar på nåder av Fina Dagens Nyheter.
Ja, fy fan.
Podden bytte namn till Inaktuellt och jag vet hur det är i målgruppen för våran podd. Jag vet inte exakt vem som lyssnar på det. Så sätt igång. Kom en tsunami av kritik mot det nya namnet. Men vad vi än hade gjort så hade vi stått med arslet bak, för att citera Bobby Sands, innan han kletade in cellen i Mace-fängelset i Belfast med bajs och avföring.
Ja, inte vilket bajs som helst, sitt eget.
Sitt eget, fint ska det vara, sa Gustav V när han bjöd in smågrabbar till Kungliga slottet.
Det är bra utgång där.
Det sa grabbarna också. Mm. Bra utgång, kungen. Ja, ni får 5 riksdaler var. Podden byter namn till...
Vänta, kungen, vi har bytt kronor för 30 år sedan. Försök inte blåsa oss. Vi är från Afghanistan nämligen.
Det är vi som ska blåsa dig, kungen. Vi byter namn på podden Off Limits till Inaktuellt. Och sen kommer vi också fortsättningsvis att jobba med någonting som heter Early Access. Om man har våran... Vi har blivit mutade för det här. Om man använder våran egen poddplattform Podplay, Hans, så får man vår podd Inaktuellt. Podden som tidigare kallades Off Limits. Man får den podden en dag före alla andra.
Och en t-shirt.
Får man en t-shirt också? Jo, det fixar vi. Gör så här. Köp en t-shirt på Rusta. Skicka kvitto till Lindskov. Ja, eller till hans förbannade henchman, hans hantlangare. Says fucking who? Skicka kvitto till oss, ta på dig t-shirten och säg att den är från Off Limits, som numera heter Inaktuellt. Applåd för vårt nya namn på podden. För nu kommer livet på Flashback när vi har bytt namn till Inaktuellt. Tack för att du står ut med oss. Veckans avsnitt, Hans Wiklunds odyssé i filmhistorien. Och nu går vi på rosa drömmar och tar en gin och tonic. Stig Larsson måste vi skåla med.
Stig där?
Han kan dö när som helst, Stig Larsson. Ungefär som vi själva. Vi alla människoapor. Glöm inte vad Beckett sa. Livet, det är en strimma av kort ljus innan det totala mörkret. Ungefär som en gravid kvinna som föder gränsle över en öppen grav.